Ja, vad gott att se er igen. Även om det var ett tag sedan så är det underbart att träffas som syskon i tron. Och nu kan det också vara så att här är med någon idag som ännu inte har bestämt sig för att börja vandra med Jesus. Då är det ett jättebra tillfälle. Vet inte om det blir så mycket bättre än det här. Utan vi är ju samlade i Jesu namn och här finns alla förutsättningar, alla möjligheter. Jag ber en bön. Herre, jag lägger mitt liv i dina händer för den här samlingen, för det jag ska framföra nu. Och jag ber om att du leder mina tankar, att du hjälper mig så att jag framför dig på ett sådant sätt som du vill, som blir till nytta av välsignelse, blir till väckelse och uppmuntran, Herre. Jag lägger mitt liv i dina händer och ber om den heliga andes smörjelse över mig. I Jesu namn. Amen. Mitt ämne är nu idag bakgrunden till det andliga sökandet. Och med en gång så är det ju naturligtvis så att oj, vilket stort ämne. Ja, precis, det är det. Det är ett väldigt stort och vitt och brett ämne och djupgående. Så att vi kan säga att vi skummar lite, vi tar lite från det. Men det går ju inte att ta det helt och hållet i sånt här tillfälle. Men jag ska starta upp med att läsa Lukas evangeliets 15 kapitel från den 11 versen till och med vers 23. Och jag har för mig att jag har läst det tidigare här vid något tillfälle när jag har talat. Och det är ju liknelsen som Jesus tar om sonen som begav sig iväg till ett främmande land. Den låter jag ligga här som en grund för det jag ska säga sedan. Då läser jag från vers 11. Vidare sa Jesus: en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Faren skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa då till far: jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans finger och sko på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och festen började. Amen. En underbar berättelse som man aldrig kan bli färdig med. Utan den är så användbar ständigt på något sätt. Den här liknelsen eller den här beskrivningen från Guds ord. Det som Jesus tar fram. Jag läste ur Folkbibeln 2015 här, om någon undrar över det. Jag vill ju alltid när jag talar stå i profetisk tjänst. Och jag önskar också att jag här nu ska stå i en sådan tjänst. Så att jag lägger fram Jesu liknelse här om den förlorade eller återfunne sonen så gör jag det som en illustrativ bakgrund, en efterbild till tidigare urgamla händelser, alltså sådant som har hänt långt tidigare än detta. Men man kan också vända på det och säga att jag dessutom brukar liknelsen som jag läst här utifrån tidpunkten när Jesus presenterade denna, som alltså utgångspunkt från den tidpunkten när Jesus presenterade den, som ett som förlaga till kommande händelse långt fram. Vi får bara hålla i minnet att alla illustrationer som vi kan använda oss av är ofullständiga. Ingen är egentligen 100% användbar, utan det finns brister i varje illustration. Det har inte allt. Ingen har allt av sådana här bilder vi tar. Och det kan leda in på fler spår än det för stunden tänkta, och så plötsligt så drar det iväg åt ett annat håll, eller man ser något annat när man lyssnar, och så kan man upptäcka, oj, nu var ju inte alls predikanten kvar där i det sammanhanget, utan jag hade stuckit iväg och följt ett annat spår. Ja, så kan det också bli. Men när det blir frågan om Bibeln, när det blir frågan om Guds ord, så löper dessa profetiskt laddade texter faktiskt in och ut. De löper fram och tillbaka, upp och ner, av och an i de 66 böckerna. Och det är ju en spännande läsning. Det är ett pussel som ska läggas varje gång. Och du får använda hela Bibeln. Rätt vad det är så är man i Predikaren. Och sen plötsligt så är man i någon annan bok i Bibeln. Och så får man hålla på och lägga det här pusslet. Det här är att stå i både Guds tjänst med sitt eget liv. Men också att få hjälpa andra. Att därför läsa Bibeln under den heliga andes smörjelse, och jag bad ju också om att jag skulle få vara det i den smörjelsen, är det säkraste sättet att komma fram till förståelse av bibelorden. Det är att uppleva den heliga andes smörjelse ihop med att man läser, eftersom det är anden som ger liv åt texten. Vi kan säga att bokstäver, det är som det är med bokstäver. Och ord, det kan vara också lite hur som helst. Men anden ger liv åt detta. Och plötsligt så är det levande. Plötsligt så bultar det. Plötsligt så rör det på sig. Plötsligt så är det mycket mera än vad man tänkte från början. I min förkunnelse här nu berör jag syndafallet. Som utfördes av änglar i det förhimmelska. Det verkar som så i alla fall. Samt motsvarande sedan i Edens lustgård. Alltså det skedde först något innan det som hände i Edens lustgård. En slags förlaga till detta. Men poängterar också frälsningen i Jesus Kristus. Med förlåtelse från all synd. Men, och då särskilt räddningen som en hemkomst till Gud. För det är underbart med syndernas förlåtelse. Men sen nästa steg att få komma in och komma tillbaka in i Guds famn. Jag hör om de här 23 åren att vara borta från Gud i 23 år. Det är lång tid. Men tänk att få komma tillbaka. Förlorade söner, förlorade döttrar kan få uppleva detta. Kapitelrubriken för Lukas 15 här och 11 och verserna framåt. De har ju beroende på översättningar fått getts skilda poäng under seklernas gång. Liknelsen kan benämnas med den förlorade sonen, men kan också kallas för den återvunne sonen. Den återfunne sonen. Och i folkbibeln som jag läste där har man just den beteckningen över liknelsen. Liknelsen om den återfunne sonen. Ja, det är också jättebra. Och vi kan säga att själva kapitelindelningen 1, 2, 3 och rubriker och så här, de fanns ju inte med från början. De har ju kommit långt, långt senare. Först 1228 i vår tid så kom detta med kapitelindelningar och så småningom också versindelningar och så där. Så att det får vi också tänka på, att när vi ser en rubrik i Bibeln i en översättning så är det inte så att den fanns från början. Utan det är bibelkommissioner och bibelöversättare som har valt. Det finns enligt Bibeln en djupgående orsak till det andliga religiösa sökandet som pågår. Och som vi kan säga vi står i själva, också vi som har samlats här. Ursprungligen var människan, första Mosebok, de två första kapitlen där, egentligen ingen sökare av gudomlighet. Hon var ju egentligen inte det. Eftersom det första människoparet, Adam och Eva, de levde i en oskuldsfull relation med skaparen, med Gud. I den fysiska Edens lustgård, en särskild och avgränsad del av Guds rike, men med betydande himmelsk härlighet, där levde de och umgicks med fadern. Det var inget sökande som uppstod liksom, eller som skedde där, utan man höll ihop, man var tillsammans. Adam och Eva kunde äta av alla träd, exempelvis i lustgården, inklusive livets träd. Men kunskapens träd på gott och ont skulle de inte äta av. De skulle inte ens röra vid själva trädet. De skulle låta bli det helt och hållet där. Och om de nu gjorde detta så skulle de dö både i andlig och lekamlig mening. Och det markeras så tydligt och så starkt som döden dö här, för att riktigt ge kraft åt det som skulle hända om hebreiskan har detta. Att, och markera det tydligt att det här kommer att bli en väldigt död alltså. Om man gör det. Det söktes inte där och då andligt religiöst från något håll. Varken från Adam och Evas sida till Gud eller från Guds sida till dem. Vilket inte heller behövdes då de ju var tillsammans i trädgården. Allt var som det skulle. Det behövdes inte någonting speciellt. De behövde inte fråga efter varandra. För rätt vad det var så träffade de på varandra där och umgick så hade det bra liksom. Tron hos dem var att likna vid tillit till skaparen. Och skaparen hade tillit till Adam och Eva. Så man hade en fin relation vad jag kan läsa mig till eller begripa av sammanhanget. Mänskligt sett på ungefär ett likartat sätt som det kan vara i en god familjerelation. Man umgås bara, man letar inte efter varandra för det behöver man inte. Utan man träffas och finns till för varandra. Man vet var man hör hemma. Om det är en god relation i ett hem så är det på det sättet. Man vet var man hör hemma. Man längtar hem och när man är hemma så längtar man bort, vill jag säga. Det är ju så här det liksom är när man lever fram sitt liv. Men vi behöver inte jaga efter någonting när man har en sån situation. Tänk er det illustrativt hänseende här på hur den förlorade återfunne sonen hade det innan han gav sig iväg ifrån hemmet. Där i hemmamiljön hade han med säkerhet haft en hygglig fadersgemenskap. Jag tror det. Att han hade det bra tillsammans med sin far där hemma. God mat, fina kläder, stor frihet och frisk luft. Det är ju viktigt med det. Och så tror jag det var där för den återfunne sonen innan han gav sig iväg. Eller den förlorade sonen innan han gav sig iväg hemifrån. Men egendomsarvet som låg och väntade på honom framöver, så småningom verkar ha börjat locka honom. Egendomsarvet. Det fanns ett träd i Edens lustgård som man inte skulle äta av, inte röra vid. Egendomsarvet skulle man också vänta på. Det skulle man inte röra vid, det skulle man inte ta utav. Man skulle invänta så att säga när tiden var inne. Det var ännu förbjudna pengar, men det blev en stark frestelse tydligen för den här yngste sonen. Missnöjd av någon anledning, kanske avundsjuk på sin äldre bror. Sådant kan hända, sådant kan leda till avfällighet, vet ni det? Att man kan bli missnöjd och avundsjuk på andra kristna. Det kan vara någonting som gör att man retar sig och så kan man ge sig iväg bort ifrån det här viktiga sammanhanget man befinner sig i. Det kan vara så att han längtar efter större frihet, erfara mer utav världen, det som fanns bortanför, och inte bara hålla till där i hemmatrakterna. Och kanske vill han uppnå större framgång. Han tänkte på, jaha, ska jag ta över det här så småningom? Och det dröjer ju länge, först ska min bror ha det. Och sen så småningom så kanske jag kommer i åtanke. Så han upplevde väl att nej, jag tror att jag ger mig iväg. Jag ber om pengarna. Jag ber om den här sonsarvet och så drar jag iväg. Det ska bli intressant. Och det är möjligt att han var högmodig och stursk också i detta. Det är inte heller ovanligt att man blir det. Man blir arg på Gud, man är inte tillfredsställd med situationen, utan man tänker bara, jag kommer bort ifrån detta, då ska det bli mycket, mycket bättre. Då kommer jag att leva ut ett intressant liv och sådär, va. Och så är man besviken och bitter och man är stursk och man är högmodig och så drar man iväg alltså. Syndafallet som kommer att tillräknas honom är då att han i förväg krävde ut sin del av det gemensamma sonsarvet. Långt innan det var dags så ber han om det. Det skulle komma en särskild tid när fadern fördelade detta. När fadern stod inför att han skulle göra bokslut av sitt liv, då skulle detta ske. Nu kräver han detta i förväg. Och fadern, han låter det här ske. Då står det där, far, ge mig min del av egendomen, säger han. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därpå packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Så han skuddade liksom av sig allt runt omkring sig där hemma och så stack han iväg med fickan full. Plånboken full med pengar, och så drog han iväg ut i stort äventyr. Trodde han, tänkte han, men det skulle inte bli så. Hur många är det som inte har gjort det på det sättet och tänkt, åh vad skönt det ska bli när jag kommer bort ifrån det här sammanhanget. Vad gott det ska bli. Jag minns ju vår dotter Rebecka som hade väl kommit in i någon slags konflikt med Gud och kanske även med församlingen. Inte direkt med oss som familj eller sådär, sen är det väl naturligtvis, vi var väl inte fullkomliga på långt när, oh nej. Men hon for alltså som 20-åring till USA för att lite komma ifrån det här. Men så gick det en tid och rätt vad det är så säger Rebecka, ja, jag försökte åka bort från Gud men han är ju här också. Så, och nu är det inte alls på det sättet längre. Och det var ju väldigt väl det att Gud vakade över henne och tänkte på henne där. Men så här, det kan bli på det här sättet att vi tänker att det ska bli mycket bättre utan Gud. Vi kommer att ha en underbar frihet utan det här, om man säger, hemmet, faders hemmet. Men det är inte så. Om vi går tillbaka till det här med Edens lustgård och syndafallet där, första Mosebok 3. Så när människoparet föll för frestarens ord och tog av frukten på det förbjudna trädet åt i syfte att bli som Gud med kunskap om gott och ont. Och då kan vi tycka, ja, men det var väl ett bra syfte. Ja, men det var ju bara att det fanns högmod bakom detta. Sturskhet. Man tänkte det ska bli något mera. Jag ska upp en ställning, jag ska upp en nivå till, ett pinnhål till i tillvaron. Det var en slags karriärlyssnad som låg säkert bakom där också. Och det utfördes ju för det första för ett mänskligt obetalbart sätt. Det fanns ju ingen betalning sedan att ge för en människa. Människan kunde inte betala för synden som var begången. Det fanns inget ersättningsmedel som skulle kunna rätta till det igen. Och det var ju inte bara det att det var ett sånt brott mot Gud så att det fanns inte någon möjlighet att betala för det eller bli fri från det. Utan det medförde också att det blev ju ett gap emellan Gud och människa. Emellan skaparen och skapelsen. Ett gap uppstod. Som en ogenomtränglig mur nästan. Man kunde inte komma igenom. komma fram, utan det fanns där som ett stort hinder. Mänskligheten förlorade genom det här oacceptabla handlandet som hade skett. Det här olydiga steget, hon förlorade både sitt harmoniska förhållande till Gud och så kom hon vid sidan om hans plan med henne. Plötsligt föll hon utanför Guds plan med henne i tillvaron. Så det var, relationen var förstörd och planen gick i kras. Den upphörde att fungera och medarbetarskapet som det var tänkt att hon skulle vara inne i som Guds medarbetare, det försvann, det löstes upp, det fanns inte kvar. Så allt gick sönder. Ett missfall, ett jättemissfall, en skilsmässa, den största skilsmässa som har inträffat i tiderna inträffade här. Och just som det skedde så kom det att ha oanade negativa konsekvenser med sig. Då kunde de inte fatta vad detta skulle innebära, för man tyckte väl, ja men det var väl inte så farligt det här. Men det var det alltså. Och vilka konsekvenser det skulle medföra. Och det har ju medfört konsekvenser för oss alla efteråt sen, när det hade hänt, va? Överträdelsen drabbade Adam och Eva till både ande, kropp och själ. Inget kom så att säga vid sidan om det här, utan allt kom med i syndafallet. Allt blev i viss mening dödligt. Allt blev förmörkat. Och vi kan säga att allt blev sjukligt. Precis så var det. Hela materialet gick sönder. Det var vad som hände. Det var någonting som inträffade som man inte kunde fatta skulle ske. Synd på svenska har ju också sina ord i både hebreiskan och i grekiskan. Och det talar om att något med full kraft har slagit in i mänskligheten. Och slagit ut mänskligheten. Alltså det är mäktiga ord som vi kan förstå som finns här för vad synd är för något. Det gäller alltså både etiken, hur vi tänker, vår tankevärld som sedan kan leda fram till handlingar. Etiken blir skadad, vår tankevärld blir skadad, våra handlingar är skadade. Och för det är ju så att etiken kan kallas för moralens inre kompass. Och allt fick sina skador. Det uppstod ovanor, det uppstod beroenden, missbruk av olika slag. Och allt det där finns kvar så länge synden existerar. Så finns det kvar alltså. Och det här kunde inte läka av sig själva. Man kunde inte så att säga ta lite grann från ett annat träd där. Stod en bok eller en lönn där, jag kan ta ut den och se om inte det fixar sig. Nej, det räcker inte. Och det finns inget i tiden heller nu som räcker till. Utan det är bara Jesu Kristi blod. Finns bara ett förlösningsmedel och det är Jesu Kristi blod. Men det ska jag inte komma in på så mycket just nu. Men smärta, slit och fiendskap skulle i många avseenden bli människans lott. Avfallet gjorde att hela skapelsen alltså liksom brast och fick svåra bölder och sår. Och det ser vi ju nu hur det är. Det känns som att någon skruvar på en kran och det bara väller. Jag tänker på det här med det som kommer upp ur avgrundens brunn. Alltså det känns som att det väller ut någonting över världen idag, va? Det pågår skruvande. Och där och då vid Edens lustgård eller Edens lustgård så kom luften säkert att vibrera av lögn, av svek, av ondska, av skuld, av ångest, av sökande. Plötsligt så var det sökande, det var stress, det var motstånd, det var avstånd, det var ensamhet. Demoni, fångenskap, tänk vad jättemycket som hände på en gång där och då alltså. Och kontentan av det här blev ju slaveri under förgängelsen. Allting brast och allt blev bundet. Och det går inte att friköpa sig eller rena sig från det här. Det kan vi inte göra. Det kunde Adam och Eva inte göra. Det kan inte vi göra heller. Romarbrevet 8:22 säger, vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Eller som det står i 1 Johannes 5:19, hela världen är i den ondes våld. Så det är ingen enkel situation som har uppstått. Det började där med Adam och Eva. Och har sedan fortsatt och fortsätter in i vår tid och finns här och nu på Hisingen. Överallt där det finns människor finns detta. Överallt där det finns något som är skapat finns detta. Överallt där det finns liv så finns det här alltså. Så ja, men då vill jag samtidigt ta in i samma andetag som ett lite tänt ljus i ett mörkt rum att säga med profeten Jesaja, hela jorden är full av Herrens härlighet. Alltså detta finns ju samtidigt. Och det här finns hos oss här. Här finns Herrens härlighet. Så vi kan vara det här ljuset som Herren tänder i tillvaron och som han tänder på olika ställen. Där vi finns kan det också vara ljus. Så jag tänker på den förlorade, den återfunne sonens negativa upplevelse och dåliga beslut i det främmande landet. Det hade visserligen kommit igång, som det verkar i alla fall, på ett fantastiskt sätt. Det var roligt, det var skönt. Han var iväg, han hade gott om pengar. Och det var fräckt i det här nya han var kommen till. Han hade vänner och samlades runt omkring honom. Det var som man drog till magnet. Det var gott om folk som ville vara med honom. Och så länge pengarna räckte och så vidare. Va? Men det var, allt var skenbart, för det varade inte länge. Utan ni vet hur det är med stålar. De blir inte gamla. Utan de försvinner fort om man använder dem lite hur som helst. Så där, va? Då blir de väldigt snabbt åt väldigt fort. Och så var det för honom. Det står att han förde ett utsvävande liv och slösade bort allt han ägde. Och då var det ju säkert också så här att han också stötte bort det här som hade med hemmet att göra. Han gick allt djupare och allt längre in i det som hörde till världen. Och det han trodde att det fanns framgång. Och så skickade han detta med hemmet allt längre bakåt. Bort. Det där var ju den tiden som, då hade jag det jobbigt men inte nu liksom. Nu har jag det fint, nu har jag det bra och så vidare. Och sen på det så kom det svält. Så kom det hungersnöd över landet. Och jag tänker alltså att det kan vara så här kanske att vi kan läsa in en andlig betydelse i detta. För andlig fattigdom kan också ge en otrolig tomhet. Och det kan kännas som att jag har inget att äta. Jag känner mig ständigt hungrig. Vad ska jag äta för någonting? Vad ska jag stoppa i? Vem kan jag lita på? Vad ska jag vara med om? Hur ska det gå? Och så vidare. Och så kanske det var för honom när först pengarna var slut och så kom det då den här hungersnöden på det. Och han undrade, vad har jag gjort för något? Svinen han fick vakta och vistas bland, kanske symboliserar demonens aktivitet. Nu var det andra saker som hade kommit in i bilden. Nu var det inte lika roligt längre utan tvärtom. Nu sjönk han som en sten rätt ner i skiten. Det blir bara värre och värre alltså för honom. Och demonens påverkan och aktiviteter, det är inte roligt att komma i kontakt med det eller komma in under det. När man inte kan tygla själv, man inte kan bestämma själv utan man märker att det är något annat som har tagit över mitt liv. Vi läser exempelvis i Markus 5 och 12 där och 13 om hur onda andar önskade få fara in i svinjorden i närheten. Då Jesus precis skulle till att driva ut dem ur mannen som var besatt så önskade de, kan vi få fara in i svinen? Och en önskan som Jesus utan vidare biföll ungefär som att andarna hörde ihop med svinen. Ni får ingen tro att jag är ovän till djur eller så. Utan jag gillar katter, jag gillar hundar, jag gillar hästar och jag gillar domherrar och jag gillar påfåglar. Bara för att nämna något. Så, och sen tycker jag också om grisar. Så till och med att det är jätteroligt att gå in i en ladugård och nuffa lite med grisarna där. Visst är det det. Så att ingen får tänka så att nu är det illa ställt med svärd. Men han biföll detta på en gång, Jesus, då när de här onda andarna ville in i svinjorden. Och det finns ju flera ställen i Bibeln som visar på svin och svins beteende för att beskriva orenhet i andlig mening. Så bibelläsaren vet vad han håller på med, vad hon håller på med. Det finns hela tiden pusselbitar utlagda. Det gäller bara att hitta dem och det är bara sökaren som finner. Och det är bara den som säger heliga ande eller överlåter sig åt Guds ande för detta som får vara med om det här. Att man är smod, så man flörar fram och rinner fram lite i texten och så vidare. Det är ju så vi kan hitta de här sakerna och upptäcka. Ja, men här har Gud menat detta. Här kanske han har tänkt på det här hållet och sett i den riktningen. Då människoparet föll för ormens frestelse kom det in. Och vi i generationer efteråt, vi kom att bli bundna. Vi kunde att bli bärare och uppfyllda av det frestelsen syftade liksom till. Det vill säga högmod. Meningen var att man skulle bli högmodig. Det var ju det som frestelsen syftade till, att det skulle leda till högmod. Till avundsjuka exempelvis. Till inställsamhet, till falskhet, bortförklaringar, lögn, bitterhet. Och jag kan räkna upp jättemycket här som det skulle leda till. Förförelse, förtal, hedonism, sexuell omoral, abnormitet, maktförtryck, ondska, okkultism. Ja, du kan hjälpa mig, vi kan fylla på en korg här med massvis sådant som är köttets gärning eller som kommer av synd. Detta blandas upp med ett sökande sedan efter förlusten av Gud och det förlorade paradiset. Förhållandet var faktiskt där i Edens lustgård sammantaget utan hopp och utan Gud i världen. Som det står i Efesierbrevet 2:12. Utan Gud och utan hopp i världen. Så var det där. Och så är det idag också egentligen. Det är precis samma situation. Det är ingen större skillnad. Bibeln visar upp många ställen på utförda handlingar som människor med grund i syndafallet och benämner en avsevärd mängd kännetecken på fallets följdverkan. Vi har listor, vi har kataloger i Bibeln som beskriver detta. Det räknas upp det ena efter det andra. Ta Galaterbrevet 5:19-21 exempelvis. Om du går och läser där, köttets gärningar är uppenbara. Och så räknas det upp sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan och så vidare. Och så står det, och jag säger er i förväg, vad jag redan har sagt, det som lever så kan inte ärva Guds rike. Alltså man kan inte hålla på med detta som är uppräknat där. Och så samtidigt tänka att himlen är öppen för mig. Det spelar ingen roll hur jag lever. Jo, det gör det verkligen. Det här är ju gärningar som kommer av att jag inte lever helt överlåten åt Gud. Romarbrevet 1:29-32, där katalogiserar det. Och det står, de har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakthet. Och så står det, de är fulla av avund, modlystnad, stridslystnad, svek och illvilja. Ja, du kan hitta det ena efter det andra där som står om hur det har blivit. Så fruktansvärt och hopplöst illa blev det. Och det står där i Romarbrevet 1:29-32 i slutet där. Det känner mycket väl till Guds rättvisa dom och att det som handlar så förtjänar döden. Ändå gör det sådant. Och det samtycker dessutom till att andra gör det. Ja, kolla massmedia. Se på nätet. Kolla in Vilken oerhörd synd som hela tiden präglar tillvaron och hur människor har det. Det är häpnadsväckande egentligen. Så att så fruktansvärt och hopplöst illa blev det. Och så illa är det utifrån Adam och Evas syndafall där i Edens lustgård. De var ju frestade till det här brottet. Inte av sig själva, utan det fanns en orm i paradiset, i Edens lustgård, som var orsaken till den verkliga, egentliga orsaken till att de föll för den här frestelsen. För det var ormen som frestade dem till att sätta igång en tankeverksamhet. Och då vill jag samtidigt så här långt in i ämnet göra det tillägget att i biblisk kristen tro så finns det utrymme för mänskliga brister hos den troende. Det får vi inte glömma bort alltså. Så vi får inte blanda begreppen här. Synd är en sak, men våra mänskliga brister är något annat. För att annars så får vi ingen som helst ordning på detta. Så Jesus, Guds son, han har medlidande med oss i våra svagheter. Det står klart och tydligt. Eftersom han blir frestad i allting liksom som vi, så vet han vad en frestelse är för någonting. Va? Så vi ska inte klanka ner på varandra. Vi ska inte se illa, tala illa om varandra eller så. Utan vi vet att det här inte är så enkelt. Och vi är på olika sätt. Någon har lätt för att göra det. Någon annan har lätt för att göra det. Någon har lätt för att göra affärer. Och gränserna är många gånger hårfina. Många har lätt för att köra bil för fort. Ja, gränserna är hårfina. Alltså det är så här. Va? Vi har brister. Vi har svagheter. Så att jag vill att vi ska göra skillnad på detta och de här synderna som vi begår utifrån att vi har vänt Gud ryggen. Vem var ormen som Adam och Eva bedrogs av i paradiset? Ja, då får vi gå tillbaka till händelser som ligger före klocktiden. Och som utspelades någonstans i de himmelska regionerna. Vi fascineras av detta, men vi förstår det å andra sidan inte heller. Det är gåtfullt det hela. Men det utspelades någonstans i de himmelska regionerna. Det här i Jesaja 14 och i Hesekiel 28 så framställs hur ett vidskuggande och underbart strålande ängel faller i synd och träder upp mot Gud. Så tala om att något som har hänt innan Edens lustgård alltså. Det står bland annat att läsa att hans tamburiner och flöjter var utsmyckade med guld. Och jag föreställer mig att en som har sådana fina instrument också kan spela. Så jag kan tänka mig att det fanns en fantastisk musik som framfördes av denne vidskuggande, strålande ängel. Men han är inte nöjd med sin position, utan vill i storhetsvansinne högre upp i maktställning. Tills han sitter så högt upp som det går att komma som kung på gudaförsamlingens berg. Jag höll på att säga, känner vi igen det? Ja, det kanske inte vi gör riktigt, men vi har ett mått av detta i våra liv. Att vilja bli frestade på det sättet. Att lyssna in den typen av frestelse. Den typen av lockelse. Hur ett syndafall kunde inträffa i det himmelska ger oss Bibeln inget svar på. Men att det skedde en besudling av helig svär. Helig överjordisk svär. Det verkar ju så. Hur märkligt och gåtfullt det än kan verka. Som behövde återställas genom rening av Jesu utgjutna offerblod. Alltså inte enbart för oss, utan jag tycker det pekas på det i Hebreerbrevet 9 och 13. De himmelska tingen själva renas med bättre offer än kalvar och bockas. Och vi ser att det är som att Jesus går in med sitt blod i det allra heligaste och bär med sig en rening av någonting som har hänt. Så måste det ha gått till. Åt det hållet måste det vara alltså, som något har skett. Som Lucifer, och då är vi ju inne på det latinska för strålande morgonstjärna. Som Lucifer i det himmelska var han den som allt startade upp med. Som kallas för religion. Som kallas för andligt sökande, andligt ställningstagande. Det var där det uppstod. Änglavärlden kom att befinna sig i ett läge att välja mellan honom eller Gud. Så det där det sker, det första sker där alltså. Vi ser det andra när det händer i Edens lustgård, men det första skedde där. Och det synes som att en tredjedel av himlens härskara valde att ställa sig på Guds motståndares sida. Tänk vilken fight, vilken oerhörd fight som pågick någonstans i de himmelska regionerna. Och vilken fight som pågick i Edens lustgård. Och vilken fight som pågick för en sonen, en ung sonen i det främmande landet. Och vilken fight som kan pågå i ditt liv och i mitt liv. I tillvaron här och nu. Före den egofulla kerubens brott mot Gud existerade det ingen konkurrens mellan två poler som man skulle ta beslut om. Som man skulle ena sidan tro på eller säga nej till. Tron existerade inte som ett fenomen då. Fadern och sonen och änglarna var tillsammans i helighet och härlighet utan en särskild överlåtelse åt varandra dem emellan. Det bara var så liksom. Man umgicks, man hade det som det var. Det fanns inget för eller emot i de gudomliga boningarna. Innan Lucifers fall, innan detta hände, så var det som i Edens lustgård. Så det i det himmelska pågick utan någon uppkoppling till vad som kan betecknas som andlighet eller religion. Inget sökande eller till eller sökande efter, utan det var bra. Det var en sådan en aktuell god stämning som rådde i den här himmelska sfären. Men så sker högmodsbrottet av Lucifer. Plötsligt händer detta alltså. Hur länge det här har pågått i tankevärlden, det vet vi inte. Men rätt vad det är så inträffade. Och vi vet inte heller hur länge Adam och Eva stod inför kunskapens träd på gott och ont. Hur länge det pågick. Om de gick dit en gång om dagen. Och vi vet inte detta. Vi vet inte hur länge sonen, den yngre sonen i fadershemmet, hur länge han brottades med de här tankarna att ge sig iväg. Vi vet inte det, men vi vet att plötsligt händer det. Därmed har förlagan till syndafallet, alltså i Edens lustgård, skapats när Lucifer utför den här gärningen och faller i synd. Då har vi förlagan skapats, det som gjorde att Adam och Eva blev frestade till synd. Alltså han blev syndens arketyp, han blev det förebilden och förlagan till detta. Han fanns där bakom alltsammans sedan. Det som framstod hos Adam och Eva i deras tankevärld inför avfallet och det som inom mänskligheten kom att bli olika kännetecken på synd efteråt, fanns först i alla stycken hos änglafursten Lucifer. Där var det en riktig brunn, en mörkrets brunn som sedan väller ut. I lustgården skedde således en kopiering av något som hänt innan. Något av en spegelbild, en återspegling ser vi där. Det här har hänt förut, nu händer det igen. Det här skedde tidigare, nu sker det igen. Även om Adam och Eva kom fram inför Gud, så hänvisade de först till att de gömt sig av blygsel för eftersom de var nakna. Och därefter skyllde de syndafallet på varandra. Och sedan då att de hade blivit förledda av ormen. Och så kan vi ju göra och så kan vi ju se på det. Att Gud gav dem kläder av skinn så att de kunde skyla sin fysiska nakenhet. Det kunde han lösa. Men däremot fanns ju inget skydd åt den andliga nakenheten. Det fanns ju inte på den tiden. Jesu försoning har ännu inte inträffat, om vi säger. Så det fanns ju inget skydd. Och ett faktum är att syndafallet medförde en tredubbel nakenhet. Själen blev naken. Det var inte bara kroppen som blev naken. Själen blev naken. Anden blev naken. Det blev tomt. Det blev mörkt. Det blev sårfullt. Det blev kaos. Det blev avklätt, det blev skyldigt och det blev ensamt. Det var läget där och då. Och händelseförloppet avslutas med att Gud sände bort Adam och Eva från Eden. Och han satte änglar, keruber, i öster att vakta vägen till livets träd. Troligtvis för att hindra och skydda de nu syndbenägna människorna från att ta sig in och försöka komma åt livets träd. I en slags förhoppning att kan vi äta bara av livets träd så kommer vi ifrån detta. Då kan vi frälsa oss själva. Vi kan komma åt förlåtelse för våra synder. Bara vi kommer åt trädet. Men trädet här var en bild av det som skulle komma så småningom. Jesus Kristus, världens frälsare. Jesus Messias. Det gick inte att komma åt honom på det sättet. Och dörren var stängd. Och de stod utanför. Och de fick hålla sig undan. Nu satte det andliga sökandet igång med full intensitet. Nu startade det. Där och då. Det som hade skett först i de himmelska regionerna. Det gick ner i Edens lustgård till Adam och Eva. Och nu satte sökandet igång. Nu hade ensamheten uppstått. Nu hade frågorna om vem kan vi lita på, vem ska vi hålla oss till, hade nu börjat att tona fram i deras liv. För de första människorna var det att försöka hitta tillbaka till Gud som de mist gemenskapen med. Men det var stängt där. Det var inte bara att komma in i Eden nu, i paradiset. Och från Guds håll var det inte heller över. Nej, nu kunde han inte så att säga bara ropa på Adam och Eva igen. Och så var de där och de hade det bra. Nej, nu var inte läget sådant. Men då svarar Gud i detta med att påbörja det stora räddningsverket. Det stora frälsningsverket som gör att vi har samlats här idag också. Annars skulle inte vi ha varit här om inte det hade skett alltså. Samtidigt med att Adam och Eva får lämna paradiset slingrar sig eller krälar sig också ormen ut som tidigare har varit upprättstående, upprättgående. Men nu får slingra sig fram på jorden. Ut efter marken, han slingrar sig med om han kanske var ett steg före eller lite före Adam och Eva. Det kan jag väl mycket tänka mig att Gud kör ut honom som nummer ett och så kommer Adam och Eva efter i tur och ordning. Och då drar han sig ut, kanske blev ondskans reptil, alltså utkörd något före Adam och Eva ur paradiset. Men när Adam och Eva kommer ut där, då ligger ormen och väntar. Öster om Eden så väntar ormen på dem. Han är kvar. Han finns där med sin illvilja och med nya frestelser. Paulus skriver varnande till församlingen i Korint i andra brevet 11:3. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Så Så vi måste ha med oss de här perspektiven. Vad är det som har hänt? Och vad är det som är orsak till vad? Så när de kommer ut där, då väntar ormen där redan, är kvar. Ännu är inte ormens huvud krossat. Men så småningom ska Jesus sätta hälen på ormens huvud. Och vi ska vara med i det krossandet också. Det står där att snart ska Satan krossas under era fötter. Vi har ett bibelställe på det. Så vi är med i detta när vi har överlämnat våra liv i Guds händer. Det är i det här läget alltså som det stora andliga sökandet sätter igång för människosläktet uppstår. Längtan efter det förlorade paradiset. Efter full gemenskap med Gud igen. Och Guds bestående verk i människan konstateras framöver. Till exempel av predikaren med orden. Och så är vi i predikarboken 3 och 11. Också evigheten har han lagt ner i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Men vi tittar över, vi försöker att lära oss, vi försöker att sätta oss in i hur är det? Hur har det gått till? Var befinner vi oss själva någonstans? Så evigheten är nedlagt i varenda människa som föds. Så finns detta från Gud nedlagt i varje människa. Och det är som en signal i människan. Eller som ett ställe som Gud kan liksom söka sig till. Och det kan uppstå en kommunikation mellan Gud och människa. Det finns där redan alltså. Men mängden religioner, med eller utan direkta och kulta inslag, väntade på Adam och Eva. Det var inte bara så att Gud fortsatte att tänka på dem. Utan nu väntade allt detta utanför paradisets häng. Falska lärare. Det skulle komma snart. Villfarelse av olika slag. Kom det att finnas gott om utanför porten där till öster. De kom att stå som spön i backen. Deras första son Kain, religiösa sökande, var falskt gentemot Gud, påverkad som han var av ormen, lät han sig luras att offra till Gud på ett villfarande och egotrippat sätt. Då var det redan igång. När hans yngre bror Abel avger sitt offer till Gud, och det skedde i tro på Gud och utfördes på ett sant och ödmjukt sätt, då blev Kain arg. Han blev avundsjuk, han blev vred. Och det leder fram till att han slår ihjäl sin bror, Abel. Sådana konsekvenser. I Johannes, första Johannes 3 och 12 så finns denna händelse upptecknad som ett varnande exempel. Det vill säga att inte likna Kain. Där står det, som var en ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda och hans bror var rättfärdiga. Står det där? Varning ges också i Judas brev, vers 11, med orden, slå inte in på Kains stig. Så vi ser att här är ett läge som Bibeln presenterar för oss. Och det är viktigt att vi har detta klart, att det ligger till på det viset. Jag tänker också på den förlorade återfunne sonens. Det kan man gott ta med här som en slags efterlaga till syndafallet i Edens lustgård och följdverkan av det. Och där kan man konstatera att sonen drogs in i ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Och sen kommer det, på det följde att då den svåra hungersnöden kom över landet gav han sig med hull och hår som slav åt svinägaren där. För att åtminstone få någonting att äta. Men inte ens av svinmaten fick han ta. Så det är ju en fruktansvärd situation som Jesus tar fram här med den här liknelsen. svinägaren, tillika slavdrivaren som han ju var, att i ett bildhänseende liknar vi Belzebul, det onda andarnas, svinens furste. Ja, jag vet ju inte hur det har varit för er, men under mina år som pastor och predikant så har jag ju mött det ena efter det andra av det här med ondskans andemaktes verksamhet bland människor. Det är ju helt klart att det förekommer. Ska strax ta och sluta nu. I denna andliga verklighet befinner också vi oss som människor idag. Så här ser det ut. Det finns alltså något som har hänt för länge sedan, som sen som en förlaga till det som kommer att ske i Edens lustgård. Och liknelsen som Jesus tar är som någon slags efterlaga, en presentation av titta på detta, läs detta och så kan du förstå det andra. Må vi nu i valen som vi har mellan det villoläriga och det sanna, för där står vi. Vi står vid ett vägskäl hela tiden. Så fort vi vaknar på morgonen så står vi vid ett vägskäl. Vad ska jag välja idag? Hur ska jag gå idag? Vem ska jag lita på? Vem ska jag följa? Där är vi hela tiden. Och vi kommer inte undan. Mellan det sanna och det falska, mellan det onda och det goda, mellan synd och rättfärdighet. Det gäller att välja bra, det gäller att välja rätt och det gäller att välja i en ny situation. Man kan inte alltid säga, ja men det tar jag nästa vecka. Imorgon är en bättre dag, då ska jag välja detta. Nej, du måste välja plötsligt kanske. På direkten så kanske man måste avstå eller gå. Stanna eller dra iväg. Och så här är det liksom hela tiden. Detta är livet. Jag skulle vilja säga, vänd dig inte till ateism. Vänd dig inte till evolutionsläror. Vänd dig inte in i humanism, ateism. Vänd dig inte till okkultismen. Allt detta är tomt. Allt detta hjälper dig inte. Det leder dig bort. Det gör att du stannar kvar i fångenskap. Nej, sök endast Herrens, skaparens och frälsarens sanna och kärleksfulla ansikte. Se in i hans ansikte. Se, han är här. Jesus är här. Och hans blod är tillräckligt starkt för att rena dig. Och det kunde till och med rena himmelska regioner. Ett sådant starkt medel finns det tillgängligt. Jesus är mitt ibland oss. Och i Ordspråksboken 8 och 17 så säger det: det som söker mig, de finner mig. Det som söker mig, de finner mig. Ordspråksboken 28 och 5: det som söker Herren, det förstår allt. Hjälp. Ja, det kan väl inte bli glad där. Det som söker Herren, de förstår allt. Ja. Jag får ju säga att för mig är det så otroligt viktigt, så ständigt viktigt att söka Herren. För att jag ska kunna förstå. För att jag ska kunna begripa. För att jag inte ska bli ett villebråd som blir beskjuten. Ett löv ute på havet som inte har någon egen förmåga. Ja, jag vill förstå. Sök Guds rike och hans rättfärdighet, Matteus 6 och 33. Så ska allt det andra tillfalla dig. Ja. Vi har i Lukas 15 och ett tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus. Ulf, det var väl härligt? Ja, till och med Ulf hängde på där. Alltså tullindrivare, kanske inte så många av oss som har varit, men syndare. Jag hoppas att vi har varit alla. Det vill säga att vi har sett vårt behov av frälsning och räddning. Ja, vi har ställt de här frågorna. Vad ska hända med mig? Hur ska det bli? Hur ska det gå? Vilka val ska jag göra? Välj Jesus. Han är svaret på alltihopa det här som vi talar om. Det andliga sökandet. Guds rike först, Guds rike och hans rättfärdighet. Tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus. I Amos 5 och 4. Sök mig så får ni leva. Ja. Kanske det blir så där ibland att man nästan knappt vill leva med, av olika anledningar. Men i det hela så visst är det underbart. Sök mig så får ni leva. Ja. Jag blir så glad av sådant. Och likaså när det står där. Herren är god mot den själ som söker honom. Jättebra. Det är till och med så att Kerstin där nere börjar ta danssteg då. Det är lite dåligt ska jag säga. Herren är god mot den själ som söker honom. Och i Hebreerbrevet 11 och 6. Han lönar dem som söker honom. Så jag skulle vilja säga, sök Gud idag genom hans son Jesus Kristus. Hans blod räcker till för dig också. Den frälsning som han har bringat, den gäller och den räcker för oss alla. Ingen behöver vara utanför detta. Utan allt är ordnat med. Jag avslutar med helt och hållet med att fastställa enlighet med Bibelns ord. Där synden överflödar. Där överflödar nåden ännu mer. Där finns Guds frälsningsnåd mer än syndens elände. Alltså. Och är det mycket synd så finns det mycket nåd. Ja. Syndafall under dess följder är fruktansvärda och djupgående. Jag har ju sett detta i mitt eget liv. Och jag kan fortfarande lida ibland av saker och ting som jag gjorde under den tiden som avfällning. Hur dum jag var. Men syndaförlåtelsens verk genom sonen Herren Jesus Kristus Messias är underbart och är mer djupgående till sitt utförande än synden. Alltså den är starkare, frälsningsverket är starkare än syndafallets verkningar. Fallet var stort men upprättelsen är större. Den är för mer. Sanningen ska göra er fria och sanningen är Jesus. Som är Jesus så blir vi fria. Vi behöver inte ge oss iväg någonstans. Om nu sonen gör er fria så är ni verkligen fria. Då räcker det. Då är det ingen som kan komma och säga du var en väldigt bunden typ. Liksom. Nej, har vi Jesus så är vi fria. Ja. Och likaså står det om i honom är vi friköpta från den onde och har fått förlåtelse för våra synder. Vi är friköpta från den här fångenskapen. Och vi har fått förlåtelse. Och det är till och med så att det står i första Korintierbrevet 1:30. Jesus har blivit vår rättfärdighet inför Gud. Så han står där framför oss inför Gud. Så Gud ser genom sin son på oss. Och då ser han sonens rättfärdighet. Så vi kan nog vara lite svagare, inte så farligt. Vi behöver inte tänka så, vi ska vara fullkomliga och nu måste jag jobba med detta också. Men säg nej till synden, men säg ja till Jesus. Herre, jag tackar dig för att jag fick bära fram detta som är så otroligt viktigt för mig, mitt eget liv. Att jag förstår att orsaken till det andliga sökandet. Och att jag har fattat poängen att ge mitt liv till dig, Herre. Tack så mycket för att du är verksam här och nu. Med frälsningens under. Till det vi behöver. I Herrens Jesu Kristi namn. Amen.